Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfelt. Idag så är det dags för ett av mina personliga favoritavsnitt. Jag tycker att den här berättelsen påminner så mycket om Stranger Things-serien. Och den här är nu också uppdelad i flera bitar. Jag kommer lägga in del 1 och del 2 sammanlagda i det här avsnittet. Och jag hoppas att ni kommer tycka om den här berättelsen. Glöm nu inte bort att följa podden där ni lyssnar på den. Jag uppdaterar numera på söndagar varje vecka. Vill man ha lite extra koll på podden och så kan man följa dens Instagram som heter Storytime med Evelin. Men nu så ska vi sätta igång.
Mina vänner hittade ett brädspel som föreställde vår lilla stad. Och jag skulle aldrig slå tärningen. Donny sa att den kom på posten, sa Miles. Medan han stirrade ner på brädspelet som låg placerat på bordet. Upplyst av källarens dystra belysning. Jag skakade mitt huvud. Nej, det var inte det jag sa. Jag sa, den kan ha gjort det. Men jag såg aldrig brevbäraren faktiskt leverera spelet. Jag vaknade bara i morse. Och där var den. Den låg på vår veranda. Den beige boxen till spelet var det mest upplysta föremålet i rummet. I den grådaskiga katakomben som vi kallade för hobbyrum. Rummet låg i källaren och här höll vi alltid till. Det fanns 4 av oss nördar. Tom kavlade upp sina ärmar och öppnade upp locket på boxen. Det fanns en låga som brann i Tom. Lika stark som hans röd-orangea hår. Han var den typen av person som alltid höll igång en konversation eller hittade på nya saker som vi skulle göra. En bra egenskap i våran grupp. Och nördar var vi verkligen. Och mobbarna hade en hel del ammunition mot oss. Tommy var en ginger. Miles var den enda mörkhyade killen i våran skola. Jag själv var sjukligt blek. Och Ryan hade tandställning. Det fanns inget vinnande för oss. Och barn kan vara hemska. Tommy var ledaren i våran grupp som vi kallade sjöfararna. Man såg alltid hans röda hår guppa upp och ner längst fram när vi cyklade runt på gatorna. Hans fot var alltid den första som pressade ner broar vi skulle passera för att se till att de var säkra nere vid ån. Och han kom alltid på sina egna idéer och uppdrag vi skulle göra för att få tiden att passera. Jag antar att de flesta vuxna skulle säga att han har grov ADHD. Men när man är 13 år ser man honom som en legend med mycket spring i benen. På locket till brädspelet stod en obehagligt målad text där det bara stod brädspelet. Alla små delar som tillhörde spelet skramlade ner på bordet en för en. Ryan suckade åt innehållet och sa, jäklar, inga instruktioner, såklart inte. Och han hade rätt. På tiden jag var 13 år var det ett problem att inte hitta en manual till ett spel. Det fanns inget Google och inget internet. Men det är okej, sa jag, för att försöka trösta deras nu så besvikna miner. Vi hittar på våra egna regler. Med ditt puck och Donny, svarade Miles. Jag greppade tag i en handfull av spelpjäser. Nej, men jag är seriös. Vi slår tärningen och så bestämmer vi reglerna medan vi kör. Och så skriver vi ner dem i ett anteckningsblock. Okej, låt gå, suckade Ryan. Jag menar, vad annars kunde han säga? Han hade cyklat hit flera gator. Bara för det här. Så han skulle inte åka hem utan att ens försöka. Ingen av oss skulle. De flesta spelen har ett spelbräde. Och brädspelet som hade dykt upp på min veranda den morgonen var inget undantag. Jag vek ut den och placerade den på bordet framför oss. Den måste ha tagit upp väldigt mycket utrymme på bordet. För jag var tvungen att be Ryan att hoppa åt sidan och flytta sina massiva armar bort från bordet, vilket jag sällan behövde göra annars. Jag hällde ut alla bitar som tillkom med spelet ut på spelplanen. Det fanns så många bitar som var olika storlekar, former och målade i olika stilar. Jag tror vi direkt kunde urskilja vilka som inte hade hört hemma i spelet från början. Vi har till och med ett ord för sådana bitar. De improviserade. Det var det ordet vi använder för att förklara bitarna som egentligen inte tillhörde spelet från början, men användes för att byta ut originaldelar. Till exempel de delarna som hade glidit ner mellan plankorna i vårt trähus. Det fanns bilar, soldater, människor, vapen. Det här var någonting vi aldrig hade sett tidigare. Brädspelet hade inget tydligt tema. Det var bara en enda röra och mix av allt. Om det nu inte involverade storstadsboende. Det var Miles favorittyp av spel. Men han var inte imponerad av det här. Jag menar, jag var inte direkt imponerad heller. Vad är den här skiten? Sa han medan han grimaserade skeptiskt. Tyst, Miles, hyschade Tom. Donnys mamma är på övervåningen. Hon kan förmodligen höra oss, du vet. Sorry Don, sorry fru Don. Han vinkade i luften, som för att visa fred, för att han hade svurit. Men snälla, det här är ett skämt. Bara massa improviserade bitar överallt. Ryan stämde in. Ja Donny, jag menar, tänk om det var ett prank eller någonting. Som om någon kanske tänkte, ni vet de där ungarna. Vi fyller en box med massa skitdelar och kollar om de ens kan spela det. För att idiotförklara oss på något sätt. Det sjönk en tystnad över rummet medan vi övervägde möjligheten att det inte var något riktigt spel. Men det var då vi märkte det, medan vi satt där i tystnad och begrundade spelet. Vi alla insåg det nog samtidigt. Men Tommy var den första som talade. Det här är ju våran stad. Det måste varit så svårt att måla alla gator och detaljer av hela våran stad på brädet. Allting fanns med. Polisstationen, den slitna biosalongen, den så familjära fontänen med en björn som var dedikerad till stadens fotbollslag, Sudwick Björnarna. När vi väl hade sorterat ut alla pjäserna på brädet så var vi äntligen redo att börja spela. Och vi alla var lite mer taggade nu på att faktiskt hitta på våra egna regler. Jag var den första som skulle slå tärningen. Jag skakade min näve med tärningen i och sen lät jag den glida över brädet. Plastbitarna och pjäserna skakade medan tärningen rullade. Och till slut stannade den på nummer 6. En ensam röd bil stod vid ett rödlyse på utkanten av staden på spelbrickan. Ingen av oss hade rört pjäsen. Men ändå hade den nästan som av sig själv nu rört på sig fram till ett annat övergångsställe. Som om det skedde med magnetism eller någonting. Och från den stunden framåt så fanns det ingen återvändo. Efter att alla grabbarna hade packat ihop sig och åkt hem för att äta middag, tog jag min cykel och begav mig mot blomhandeln i staden. Den låg på utkanten av staden så jag fick cykla ett tag. Jag skulle nämligen dit för att köpa blommor åt tjejen jag gillade. Jag hade gett henne små presenter förr, lite då och då. Saker som choklad, armband som jag hade gjort under lektionerna i skolan. Och jag var bara ett barn, så jag hade inte en stor budget. Så min största tillgång var egentligen min cykel. De små gåvorna var bara en ursäkt om hon bara hade vetat hur skämmad hon blev. Jag gjorde allting det här för henne, bara för att få se hennes stora, vida leende som var värt mer än guld för mig just då. Unge man hälsade floristen när jag klev in i butiken. Han var ungefär 40 år, men ändå så bräcklig och försiktig av sig. Som att han själv handplockade alla de här blommorna. Och han hälsade mig med mycket värme. Han påminner på något sätt om en bilförsäljare i sin entusiasm. Och jag visste varför han lös upp så mycket när han såg mig. För när han såg ner på mig från bakom disken blev han nostalgisk och kom ihåg hur det kändes att vara ung och kär. Speciellt på sommaren. Och det var tydligt att minnet blev färskt för honom varje gång jag kom in och handlade. Hur mycket kostar de här? Frågade jag medan jag pekade mot en färgglad bukett med starkt röda och lila blommor. Jag visste inte vad det var för sorts blommor, men tjejen jag skulle ge dem till visste säkert. Och de doftade fantastiskt. Dyra för dig grabben, men jag köpte dem ändå med de fick pengarna jag hade. Gick ut till min cykel, sen torkade jag av svetten från min panna. Bekymmersfri, inga problem, ingen hyra, inga räkningar. Ungdom, mina enda bekymmer var om Corey skulle gilla blommorna jag hade valt ut åt henne. Eller vad som skulle hända om de skulle ramla ur korgen när jag cyklade på vägen till henne. Jag satt mig på cykeln och sen trampade jag iväg. Det hade just börjat skymma när det hände. Den första incidenten, eller ja, för oss var det den första. Men det kan ha funnits många fler incidenter som hänt innan vi, sjöfararna, fick tag på spelet. Kanske långt efter vi fick det också. Vem vet? Den röda sedanen kom farandes längs vägen utan att visa någon slags indikation på att sakta ner. Jag såg en glimt av föraren i dens backspegel och jag tyckte att det såg ut som att kvinnan som körde bilen sov medan den rullade. Jag hade bara njutit av min cykeltur på väg till min träff när kvinnan helt plötsligt tvärnitade bara någon meter framför en lyktstolpe och däcken på bilen slirade aggressivt. Hennes bromslyktor gav ifrån sig ett starkt rött sken som täckte gatan som en röd dimma och jag kunde nu se den totala skräcken i hennes ansikte, i hennes backspegel, ansiktsuttrycket på någon som just undkommit döden. Jag trampade snabbt min cykel fram till passagerarfönstret på hennes bil och det tog en stund innan hon vände sig om för att se på mig. Det var som att hennes huvud var fastfruset på vägen precis framför sig av chock och hennes händer greppade stelt om ratten. Åh, hej Donny! Hennes röst var skakig. Jag lutade mig närmare bilen för att få en bättre syn på hennes ansikte. Fru Landry, jag kände igen henne. Hon jobbade på bensinmacken i staden. En snäll äldre dam som hette Esther Landry. Ja, jag ber om ursäkt Donny. Jag måste ha skrämt dig rejält där. Hon släppte bromspedalen på bilen. Herregud, jag måste ha åkt i en hastighet långt över min egen ålder. Jag skulle säga att du åkte mycket snabbare än 21 km i timmen. Hon släppte ut ett skratt och slappnade av lite grann. Är du säker på att du är okej? Vill att jag ringer någon åt dig? Nej, nej, jag tror det kommer bli okej. Jag måste ha slumrat till, men jag är vidvaken nu. Vilket bryskt uppvaknande det var, minst sagt. Jag sa åt henne att köra försiktigt, gav henne en vinkning och sen satte jag fart på min cykel igen. Vi åkte sida vid sida en stund innan hon började accelerera bilen. Det var en väldigt långsam takt att köra, men jag trampade så snabbt jag bara kunde på min cykel. Du skulle aldrig komma på mig, men jag kallar min cykel långsam på den tiden dock. Min älskling var en riktig travhäst, speciellt jämfört med mina vänners. Mycket snabbare än Ryans skrothög och definitivt snabbare än Toms. Men efter att hon fortsatt köra i samma takt en stund började jag fundera på om hon ville säga någonting mer till mig. Som att hon skulle veva ner rutan när som helst och säga någonting typiskt som vuxna brukade göra. Någonting som, hallå unga man, du har inte lyserna på cykeln. Eller cykla försiktigt. Men de orden kom aldrig. Vad hon istället sa ger mig fortfarande kalla kårar när jag tänker på. Någonting kontrollerar min bil Donny, skrek hon hjält. Åh herregud, den åker inte dit jag styr den, skrek hon nu. Jag styr den inte åt det här hållet. Hennes framdäck skrapade i gruset på marken medan den började röra sig i sidleds. Hon sköt runt sin nacke som för att se om det var någonting bakom hennes bil. Men vägen var helt tom runt om, bortsett från bilen hon åkte i. Hon började panikslaget fumla med dörrhandtaget i bilen, men det verkade vara låst. Hon lyckades inte få upp bildörren hur mycket hon än försökte. Gör någonting snälla, skrek hon. Vi båda var hjälplösa. Jag cyklade närmare bilen för att försöka dra henne ut ur bilfönstret. Men hennes tjocka, stabila säkerhetsbälte vägrade låsas upp hur mycket hon än kämpade. Och nu började bilen gnissla som att den hela tiden drog sidleds mer och mer längs asfalten den körde på. Och helt plötsligt blev hennes gråa hår bara ett töcken när bilen svingades iväg med en enorm kraft och hennes panikartade skrik ekade medan hon svingades iväg. Allting skedde så snabbt. Det fanns ingenting jag kunde göra. Sedanen svingades med en enorm kraft rakt in i en lyktstolpe som om den drogs av en tung magnet. Glassplitter flög överallt flera meter och enorma flammor steg från fordonet. Jag kunde se hur hela interiören av bilen fattade eld och kände direkt lukten av bränt material. Jag slängde mig av cykeln och sprang allt vad jag hade mot bilen. Men jag stannade tvärt och mina sneakers gled en liten bit på gruset under mig när jag insåg att det var alldeles för sent. Fru Landry försökte kravla ut ur den nu trasiga vindrutan. Hon såg upp mot mig, försökte säga någonting, försökte böna efter hjälp. När man är 13 år är det inte meningen att man ska se ansiktet smälta av en person på det där sättet. Ett så vänligt ansikte bubblade nu av som tuggummi. Det är inte meningen att du ska se livet gå ur någons ögon på det sättet. Jag trampade iväg från den hemska scenen jag just bevittnat under gatubelysningen. När jag insåg att det inte fanns någonting jag kunde göra. Allt jag kunde fokusera på var att trampa. Och jag såg aldrig tillbaka mot fru Landrys bil. Eller hennes manglade ansikte där det låg. Och just den stunden, den kvällen, så var min cykel en travhäst. Och mina förfärade skrik drev henne framåt. Jag träffade upp Corey kort efter händelsen. Och hon märkte direkt att någonting var fel. Ljuset i mina ögon fanns inte där längre. Vi möttes i en lavendelfylld glänta på samma ställe där vi brukade träffas. Den vackra tjejen med ett pojknamn låg utspritt bland blommorna och såg ut att beundra skymningen och kvällshimlen medan hon andades in den friska luften, betraktandes medan stjärnorna började bli synliga på himlen. Jag parkerade min cykel, gick fram och slog mig ner bredvid henne. Medans jag öppnade upp min ryggsäck. Jag köpte dem här till dig. Hennes ögon sköt upp på mig. Sen på blommorna. Sen hennes bländande leende. Så starkt att det kunde ha tänt ett ljus. Hon tog dem med en hand. Och höll sin andra hand för sitt hjärta. Och utbrast hon innan hon la sig på ryggen. Jag kan inte ta med dem här hem. Du vet. Mamma kommer döda mig. Jag vet, svarade jag. Så njut av dem. Även för en liten stund bara. Corey vände på sitt huvud. Som hon lutade mot sin ryggsäck. Hon såg rakt på mig och log stod med sina frökenbeklädda kinder. Men hennes leende dog ut när hon granskade mig och sa, vad är fel? Jag satt och drog grästuvor ur marken runt om mig. Det var en bilolycka på vägen hit. Hon satt sig rakt upp. Åh herregud, Donny, är du okej? Ja, mumlade jag. Men jag fortsatte att dra gräset och mindes kvinnans brinnande bil framför mig. Jag tror jag såg någon dö. Hennes armar flög direkt runt mig. Och bruna hårslingor ramlade framför mina ögon. Corey fick mig att känna mig varm. Hon fick mig att känna mig trygg. Ringde du någon? Frågade hon medan hon höll om mig. Nej, men jag möttes av flera polisbilar på väg dit när jag cyklade hit. Tårarna började formas i mina ögon. Och jag kände hur de ramlade ner för mina kinder och ner på Coreys tröja. Min röst var tystlåten. Tillbakadragen. Det är någonting fel med den här staden, mumlade jag. Jag ville inte berätta för henne att någonting hade fattat tag i fru Landrys bil. Hon släppte taget och omfamnade istället min axel medan vi båda såg ner på blombuketten som låg emellan oss. Morgonen kom och det var kaos och uppståndelse hemma hos Ryan. Resten av sjöfararna satt och hörde på medan vi stirrade ner i mattan när Ryans mamma gick förbi oss med flera lådor i händerna, skrikandes på honom. Corey berättade om bilolyckan du bevittnade. Glad att du är okej, sa Miles. Och Tom nickade instämmandes. Ja, jag är okej, tack killar. Jag försökte mitt bästa för att verka obrydd och lugn framför killarna. Medan jag höll tillbaka tårar ännu en gång. Men vad är det som försiggår här? Viskade jag till Tom. Han skakade sitt huvud. Slå dig ner. Miles anslöt sig. Ryan tog hem brädspelet igår. Och hans mamma hittade det. Jag såg på honom förvirrad. Och vad är fel med det? Tänkte jag. Ryans föräldrar var trogna kristna. Men de var inte extrema nog att kasta iväg ett brädspel. Bara för att det var lite annorlunda. Och innehöll lite provocerande spelpjäser. Du får bo med din pappa nu, Ryan Mosey. Jag står inte bakom sån här voodoo-häxkonst. Miles, Tom och jag tittade vidögt på varandra. Förvirrade. Mamma snälla, bad Ryan. Det är inte någonting sånt. Lyssna på den själv. Nej, sa hon abrupt. Jag eldade upp brädspelet på baksidan. Gå och packa dina väskor nu. Och en stund satt jag och resten av killarna still och såg på medans Ryan och hans mamma sprang runt och bråkade i huset. Till slut anslöt sig Ryan och kollapsade på soffan bredvid oss med ansiktet begravt i sina händer. Jag borde aldrig ha sagt någonting, mumlade han för sig själv. Vad hände, frågade jag. Det var hemskt, Donny. Jag berättade för dem att jag hörde en man tala inuti brädspelets box. Och nu tror de att jag har blivit galen. Mamma är helt tokig på mig. Tom greppade tag i sin ryggsäck och ställde sig upp. Det låter som du behöver lite frisk luft. Kom igen. Ryan böjde sitt huvud runt hörnet för att se om hans mamma var inom synhåll. När hon inte var det drog han på sig sina skor. Och vi alla smög ut. Väl ute klättrade vi upp i trähuset som Ryans pappa hade byggt åt oss. När han fortfarande bodde kvar här. Innan Ryans mamma hade blivit tokig på honom också. Det tog ett tag att klättra upp där. Jag var den sista att ta mig upp för stegen. Och den var där. I mitten av de slitna träplankorna som utformade golvet låg brädspelet som Ryans mamma just sagt åt oss att hon hade eldat upp på baksidan. Och inte bara det, den låg uppfälld och alla bitar var utplacerade, redo att spelas. Tystnaden som föll över trähuset gick att ta på. Alla ögon såg på mig. Sen till den mörkröda bilen som var en spelpjäs på brädet. Mina vänner måste ha känt det också. Den skrämmande känslan som låg i luften. Men ingen vågade säga någonting. Men jag visste vad vi alla tänkte. Det är en röd sedan, sa någon. Jag mumlade, överväldigad av känslor. Och jag kände hur tårarna formades i mina ögon. Det var jag som rullade tärningen igår. Jag menar, det kanske är Voodoo. Jag kanske dödade någon. Jag, Miles, tog tag i min axel och stoppade mig. Donnie, nej. Han harklade sig. Du räddade nästan någon. Jag såg upp på honom med grumliga ögon. Va? Hans finger spårade vägarna längs brädspelet. Ser du inte, sa han. Det här betyder någonting. Varför skulle annars spelet vara en karta? När vi rullar tärningarna så måste den visa framtiden. Det här spelet här, den berättade att det skulle hända en bilolycka. Tom och Ryan försökte lugna ner mig. Men jag såg i deras ögon att de också var livrädda. Vi kan hindra saker från att hända innan det är för sent. Fortsatt Miles. Hans leende var varmt och försäkrande. På en stund tänkte jag på alla människor som vi faktiskt skulle kunna rädda. Men desto mer jag tänkte på det, desto mer obekväm blev tanken. Jag tänkte tillbaka på den gamla kvinnan som hade sagt åt mig att någonting drog i hennes bil. Det var ingen olycka. Mitt hjärta började skena. Och mina händer blev svettiga. Jag öppnade munnen för att berätta sanningen för dem. Men det var för sent. Jag ville säga någonting, men Miles hade redan tagit upp tärningarna och kastat dem på brädet en gång till. Vi alla höll andan när vi såg tärningarna rulla ännu en gång. Det var en av de där vägarna som fick mig och killarna att önska att vi hade varit gamla nog att köra bil. Vi hade cyklat ett bra tag nu. Fasta vägar hade blivit grusvägar. Och gruset hade snabbt blivit till högt gräs som piskade oss på knäna när vi snabbt cyklade igenom den vildvuxna offroaden. Alla var utmattade vid det laget. Jag såg på medan Ryan tvingade fram sin cykel genom ängen framför mig. Hans ryggtavla var blöt av svett. Men vart ligger det här avloppsröret egentligen? Klagade Miles medan han sippade efter luft bakom mig. Den är precis... Tom körde om mig. Här! Han slog till Ryan på stjärten medan han passerade honom. Ryan svängde om som en illröd piñata som höll på att explodera. Sluta med det där! Skrek han. Jag är för trött för det här. Miles slog pinnen ur Toms händer. Vi alla är för trötta för det här. Vi stannade våra cyklar och hängde våra ryggsäckar på ett fallet träd bredvid stigen. Och en stund lyssnade vi bara på den lilla bäcken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Som rann bredvid oss och syrsorna som sjöng för full hals medan vi såg upp på den blåa himlen ovanför. Det är inte mitt fel att tärningarna rullade så långt utanför staden, hörni, väste Ryan medan han öppnade upp sin ryggsäck. Han vek upp brädspelet och placerade det på en rutten trästubbe. Vi alla såg över brädet medan pjäserna fortfarande satt fast precis som de hade gjort när Ryan slog tärningen igår. Tom kliade sig på sin röda skalle. Ovanpå kartan av våran stad fanns nu två pjäser fastklistrade på brädet. De första som hade placerats ut. Och de hade placerats av sig själv på utkanten av staden. Så det här är alltså den första olyckan som kommer ske. Maj lutade sig över spelet och granskade pjäserna. Vad tror ni det betyder? Vad kommer hända? Tom korsade sina armar över sin bröstkorg. Jag är inte säker. Den här påhittade här, han pekade på en av pjäserna som hade placerats precis ovanför en flod. Jag tror vi alla håller med om att det ser ut som något slags hål eller ett rör. Så låt oss bara få den avklarad först. Ta reda på vad olyckan innebär. Vi alla såg nu närmare på pjäsen. Och det såg verkligen ut som något slags rör. Jag såg upp alla. Okej, så vad betyder det? Någon kanske kommer trilla ner i avloppsrören, sa Ryan, medan han tryckte upp sina glasögon upp för sin näsa. Kanske, instämde Miles. Men vi kan inte glömma bort de andra pjäserna på andra sidan staden. Han pekade med sitt finger på brädspelet och pjäserna som hade placerats ut på den helt andra sidan staden än vart vi befann oss. Det fanns två pjäser till. Stora, röda brandbilar i plast. Vi funderade en stund medan vi försökte vifta bort den irriterande getingen som förföljde oss. Två olyckor, sa någon. Jag tror inte vi kommer hinna nå båda ändarna av staden utan en bil, sa jag äntligen. Och dessutom, den andra ser ut som en brand. Jag menar, vi är bara barn. Vi kan inte börja springa in i lågor som att vi vore brandmän och hjältar för att rädda någon. Jag tänkte för mig själv hur kyligt det hade låtit och hur jag lät som en skitstövel. Men när jag såg mig omkring så nickade alla instämmande. Den här som vi befinner oss vid, den går att utföra. Jag pillade på det utplacerade röret. Men vi kanske bara kan ringa brandstationen och tipsa dem om att en brand kommer utbryta där pjäserna står utplacerade vid den andra olyckan. Vi kan säga att någonting kommer hända där, så de kommer få ett försprång. Sjöfararna såg runt på varandra en stund, försjunkna i tanken, medan vi alla torkade bort svetten från vår panna. Till slut fick jag syn på Miles ansiktsuttryck och jag såg att han inte var förtjust i mitt förslag. Vad tänker du på, frågade jag. Det kommer inte funka, mannen. Att berätta för 112 att det kommer utbryta en brand. Vi kommer hamna i trubbel för mordbrand. Man måste faktiskt se elden först. Sen ringa in. Jag får inte ihop det bara. Jag tog fram en cola godis ur min ryggsäck och började tugga. Vet ni vad, sa Miles. Låt Tom bestämma vart vi ska ta vägen. Alla ögon fördes nu över till den rödhåriga killen. Åh, hörni, mumlade han. Medan han kände efter någonting under sin flanellskjorta. Jag tycker vi fortsätter att leta efter avloppsröret. Donny har rätt. Vi är redan här. Och dessutom, vi kanske kommer ha tid att cykla till den andra olycksplatsen efter och försöka hjälpa till. Vi alla nickade och instämde, sen stängde vi igen brädspelet. Kort därefter drog Tom fram ett paket av cigaretter ur sin ficka. Vad fan? Var fick du tag i dem där? Pep Ryan. Vad? Mumlade Tom medan han tog fram en cigarett och placerade den mellan sina läppar. Det är stressigt att vara en hjälte. Med en snabb rörelse tände han upp cigaretten med sin tändare och kände ånger direkt. Först satt han i halsen och började hosta hysteriskt, följt av Ryans hysteriska skratt. Sen var det våran tur att skratta. Alla böjde sig bakåt i gräset av avskarv. 1989. Vi alla var där. Det var svårt att andas. Ingen av oss kunde. Vi var nästan framme vid vår destination när det rinnande vattnet i bäcken påminde oss om hur kissnödiga vi var. Mannen, jag vet inte med det här, hörde jag Ryan säga i en buske medan han drog ner gylfen på sina byxor. Jag trodde människor blev arresterade för att de kissade utomhus. Håller du aldrig tyst, sa Tom. Jag vill inte hamna i fängelse, Tom. Jag menar, jag har fortfarande inte fått se den nya Indiana Jones-filmen än. Jag sa, vem skulle gå och se den med, Ryan? Min mamma, sa han medan han kom ut från busken och såg oroligt mot både höger och vänster, och man kunde se några polissirener efter att ha urinerat på offentlig plats. Oh boy, sa Tom medan han skrattade och tog armkrok om Ryans nacke. Vi måste skaffa en flickvän till dig, kompis. Ryan slets ur Toms grepp. Hans svettiga t-shirt fastnade i greppet och åkte upp lite grann. Jaså, och vart är din då, kompis? Hörrni killar, var tyst en sekund, hyschade Miles. Hör ni det där? Vi alla såg på varandra och tänkte samma sak. Ljudet kunde inte komma från någon av oss som stod i gläntan. Pojken som dök upp bakom några träd hette Mikey, och han var byggd som en mobbare. Hans armar var breda, inte tjocka, men breda nog att dra upp dina kalsonger långt över ditt huvud. Hans axlar var tillräckligt breda för att få dig hosta upp alla lunchpengar du någonsin haft. Men som tur för oss så var han en snäll jätte. Från vad jag kunde minnas från lektionerna så älskade han att rita och måla. Och han var väldigt bra på det också. Så vi visste att hans händer var gjorda för konst, inte våld. Mikey, sa Tom, vad gör du här ute? Utforskar. Hans röst var mycket mörkare och djupare än någon av våran. Ni då, grabbar? Vi alla såg på honom en stund i tystnad, utan att veta vad vi faktiskt skulle svara. Vi kunde inte direkt säga att vi var mitt ute i vildmarken för att vi försökte rädda livet på någon främling, på grund av att ett brädspel visade oss framtiden och att någon snart skulle mördas av ett avloppsrör. Utforskar, sa Tom, medan han lutade sig tillbaka mot en fallen trästump. Coolt, sa han. Han drog fram en chokladkaka ur sin ficka, och den var så liten i hans händer så det såg ut som att en gorilla fint och försiktigt skadade en banan. Kan jag följa med? Den stora grabben var schysst, så vi sa att han kunde följa med oss. Han gillade filmer, superhjältar och tjejer. Och det är allt man behöver när man är 13 år. Det eller en cool cykel. Men vi talade aldrig om sanningen, om varför vi faktiskt var ute i vildmarken för honom. Till slut var vi i floden och hoppade från konstigt formade stenar för att ta oss fram. Medan kraftigt strömt vatten forsade under oss så höll vi utkik efter någonting som liknade ett rör. Så när folk skiter i staden, spolas det inte typ ut någonstans här då? Frågade Tom medan han grimaserade. Jag tror inte det. Jag tror det bara stormvatten. Ingen avföring, som Miles. Men vänta, jag är inte säker. Och vinden hade börjat tillta och avtrubbat vår entusiasm. Vi hade trots allt tänkt solsken och glittrande vatten med fiskar som hoppade fram och tillbaka. Verkligheten var att vattnet var grumligt. Och Ryan såg nervöst runt på ytan efter flytande toalettpapper. Vi hade gått upp för strömmen i 1,5 timme när molnen började tillta och vinden blev starkare. Vi hade delat på oss så att det skulle gå snabbare. Tom, Miles och Ryan var längst bort på den vänstra sidan, medan jag och den nya ungen gick på den motsatta sidan. Vi stannade upp så att han kunde dra ur en extra tröja ur sin ryggsäck och klä på sig bättre. När vi gjorde det skymtade jag röda och blåa sprayburkar som låg i hans ryggsäck. Säg mig, vad gör du med de där sprayflaskorna? Frågade jag. Jag ville spraya om min cykel själv. De säger ju trots allt att rött är snabbast. Miss Lindsay har gett mig kvarsittning alldeles för många gånger vid det här laget, sa medan han skakade sitt huvud. Och det var verkligen som ett litet fängelse där. Herregud, du förstår, hon kom på mig med att sitta och skissa under lektionen. Och bam, så fort hon fick reda på det tvingade hon mig ställa mig upp för hela klassen och visa upp vad jag hade ritat. Och efter det fick jag kvarsittning igen. Jag är inte som resten av killarna där. Jag gillar bara att rita. Han sträckte sig ner i sin ryggsäck och tog fram sprayflaskorna. Sen höll han dem framför sitt ansikte och beundrade dem som om de vore diamanter. Som jag ser det så skadade jag inte någon, men jag klottrade lite här nere. Han nickade mot en bäck som rann ner i ån där vi befann oss. Jag skadar inte någon när jag bara klottrar på avloppsröret, mannen. Ingen kan säga åt mig, inte min mamma och inte Miss Lindsay. Ingen. Vi letade ju också efter avloppsröret. Jag stirrade på honom en stund, vidögd. Vet du vart det ligger? Han nickade sitt huvud till någonstans bakom mig. Jag svängde runt och några meter bort fick jag syn på den. Vatten strömmade ut ur dens mynning ner i floden. Tom, skrek jag. Sjöfararna hörde att jag ropade på dem och kom hoppandes ner för stenarna till dit vi stod. Vad är det som hände då? Jag började lätt putta bort Mike från floden när jag insåg. Det är han, det är Mikey. Det är han som är näst på tur. Alla anslöt sig och försökte leda bort honom från vattnet fort. Men han började protestera. Vad är det som försiggår? Du är fara, mannen, sa Miles. Är det här något slags prank? Nej, vi tror att det kommer ske en olycka. Höga metalliska ljud avbröt oss och började eka från avloppsröret. Vi började skynda på. Någonting kommer, mumlade jag. Vi måste röra på oss. Vad menar du med någonting kommer? Sa Ryan. Och i den stunden ångrar jag att jag inte hade varit ärlig med dem och berättat om vad jag faktiskt såg när bilen kraschade igår. Ingenting, fortsätt bara. Vinden blev kraftigare. Stark. Ilande nästan. Och vi märkte snabbt i farten att det hade börjat regna. Vi nästan krabblade upp på alla fyra uppför sluttningen ut från floden när det hände igen. Mikey slungades tillbaka med en enorm kraft ner i floden. Han rullade våldsamt ner i vattnet med grus som flög överallt. Någonting håller tag i mig, skrek han från floden under oss. Mer grus och smuts flög över hans ansikte och han blödde nu från läppen. Den har mig, hjälp Donny, när han släpades längs stenarna ner i vattnet. Vatten flög överallt när han drogs ner i floden. Vi kommer, skrek vi alla medan vi började skynda oss ner för diket för att hjälpa Mike. Han drogs fortfarande åt samma håll som avloppsröret av någon kraft vi inte kunde se. Varje gång kraften drog till honom hörde vi vinden yla, nästan som att den skrek. Det gråa vattnet runt om Mike hade börjat få en rosa-röd ton när hans hjälplösa kropp släpades och slog emot stenar i vattnet. Miles var den första ner i vattnet och skyndade att ta tag i Mike. Han fattade tag i hans kläder och han själv hade skrapat upp sitt knä helt när han tagit sig den sista biten ner i vattnet. Shit, skrek han. Mike hade nu kommit halvvägs till avloppsröret. Vi alla förstod att tiden var knapp. Vi ville inte veta vad som hände om han väl tog sig dit. Miles fick ögonkontakt med honom och vi såg hur han hyperventilerade medan han skrek av smärtan i sitt ben. Jag kommer inte släppa dig, Mike. Ryan fick panik och började kasta stenar mot luften bakom Mike, som att vad som än höll i honom skulle släppa taget, vad det än var. Mike skulle inte orka hålla i länge till och vid laget han tappade greppet och Mike flög mot gallret av avloppsröret, så trodde vi alla att han redan var död. När vi äntligen tog oss fram till honom hade han silats fast mellan stängerna som skyddade avloppsröret. Just nu var det här hans enda livlina från saken som drog i honom på insidan. Han hade ryggen mot stängerna och de gav vika mer och mer från den enorma kraften. Hans ansikte sjönk ner. Tom försökte skaka loss honom ur greppet. Vi alla gjorde det. Han var nu medvetslös. Hans ögon hade rullat bak i hans huvud och han svarade inte när vi skrek efter honom. Mike, skrek någon. Vakna. Vi röck och röck i honom allt vad vi kunde, men kraften vägrade släppa. Det drog honom längre och längre in och krossade hans kropp medan den gjorde det. Han satt fast som av en magnet, precis som på brädspelet. Han vaknade äntligen till. Han såg sig omkring och skrek i panik och smärta medan han höll på att sugas in i ett enormt vakuum. Allting gör ont, grät han ut. Snälla, rädda mig. Tom, Miles, ta tag i hans ben, skrek jag. Och det gjorde de. Ryan och jag tog tag i en varsin arm. Det var svårt att andas i trycket av vattnet. Och hans kropp drogs mer och mer bort från oss. Och vi var helt säkra på att han när som helst skulle dras in i mellanrummen mellan stålstängerna. Vi alla drog en varsin kroppsdel och försökte att vicka loss honom. Och vi började lyckas få loss honom. Först fick han loss nacken från kraften. Sen verkade den släppa taget om hans bröstkorg. Vinden ilade våldsamt igen. Den där saken ilade. Jag var livrädd och hade hjärtat i halsgropen. Ryan hade inte ett bra grepp. Det var för halt och för tungt. Och pojkens arm var helt blöt och hal av svett och vatten. Det gjorde det inte bättre att blod nu sipprade ut från ett sår på hans axel. Och så tappade han greppet. Det var inte meningen. Mike slog i sin handled så hårt så att den gick av direkt, så fort den slog i stålstängerna. Han skrek öronbedövande högt av smärtan. Och Ryan klev bak i chock medan hela hans kropp skakade. Förlåt, det var inte meningen, jag började han. Miles vände sitt huvud medan han höll i ett av benen hårt. Ryan, du måste ta tag i hans axel nu. Han var paralyserad, överväldigad och överrumplad av Mikes skrikanden. Gör det, skrek Miles åt honom. Ryans ansiktsuttryck gick från rädd och förtvivlad till någon slags beslutsamhet. Med ett snabbt utfall greppade han tag i pojkens arm och la en arm på stålstången. Sen drog han allt vad han kunde. Vi alla drog allt vad vi kunde. Vi lutade oss bakåt med all kraft vi hade. Och sen var han fri. Vägen hem från floden var tyst. Hur är det med benet? Frågade Ryan till slut för att avbryta tystnaden. Jag såg bak på han medan han sparkade bort stenar i sin väg. Bättre, Hur mår du? Frågade Miles tillbaka. Men han såg aldrig på Ryan. Han såg bara framåt på vägen. Inte så bra. Jag är ledsen för att jag bröt hans arm. Vi alla stannade upp medan gruset skrapades under våra fötter. Miles svängde runt på stället och gick fram och la en hand på Ryans axel. Du bröt inte hans arm. Ambulansen kommer ta hand om det där. Du räddade hans liv. Ryan nickade, men hans ögon var fortfarande fästa på marken. Vad kommer han säga till folk, tror ni? Mumlade jag. Att vi räddade honom. Att vi hjältar, sa Tom. Ja, och när ordet väl sprids så kanske du äntligen får en flickvän. Tom bara fnös. Ljudet av någon som är för trött för att ge en comeback. Du först. Ska göra det efter allt det här är klart. Sen fortsatte vi gå. Tror ni inte att vi har tid att ta oss till andra stället på kartan? Det kommer fortfarande ske en brand borta vid Willow. Jag såg upp mot det skymmande dagsljuset. Det är för sent. Batman kan inte vara överallt på samma gång, instämde Miles. Batmännen, sa Ryan och visade äntligen tecken på att muntra upp sig. Jag gillar inte hur det låter. Bat-killarna? Nej. Fantastic Four, försökte Tom. Det finns någon trademark på det, mannen. Nåväl, vi håller fast vid sjöfararna då. Man kan ta sig en lång väg utomhus om man bara är kissnödig. Men när nummer två är på gång, då är det kört. Jag måste verkligen gå, sa Miles. Vi är nästan vid sjön min pappa brukar ta mig till. De har en utomhustoalett där. Håll ut tills dess. På den tiden, av snurrande hjul på våra cyklar, det bästa ljudet som fanns. När vi kom fram till sjön och Miles var tvungen att ta hand om business, märkte vi att Corey var nere vid klipporna. Hon hade nog suttit där med sitt fiskespö ett bra tag. Men hennes pappa hade gått in för att kolla på fotbollsmatchen istället. Vad sjutton har ni gjort? Ni är täckta i lera. Jag såg på Tom och sen svarade jag. Utforskat. Han gick från ett pokerface till att bita sig i läppen. Sen råkade han skratta till. Roligt. Vad har ni egentligen gjort? Vi har bara utforskat nere vid floden. Du då? Frågade jag. Fiskat, dummer, sa hon medan hon såg ner på fiskespöet. Min farbror Barry säger att det är olagligt för tjejer att fiska, sa Ryan. Corey kom fram till oss och lutade fiskespöet mot en klippa. Sen gav hon en modisk blick mot Ryan. Men Ryan, jag trodde Barry tog med dig ut på båten. Ja, och jag är inte en tjej. Jag kan kroka på dem bra. Jag har fångat många. Jaså? Nej, jag menar, är du säker? Corey lutade sitt huvud på sniskan. Jag bara undrar för att du vet, du har de största tuttarna här. Inget högljutt skratt, men vi alla försökte hålla tillbaka så mycket vi bara kunde. Och jag visste att mina vänner också tyckte att Corey var extremt rolig. Ryan stod tyst och såg bort i horisonten. Då började fiskelinan rycka. Solen började gå ner vid 8 på kvällen. Och kort därefter sjönk solen ner under horisonten. Jag sa godnatt till Corey innan vi började cykla hemåt, ner mot Ryans gata. Men vi tvärbromsade så fort vi kom inom synhåll för hans uppfart. Oh, Ryan, ser ut som att polisen har fått reda på att du urinerat utomhus, skämtade Tom. Ryans ansikte var översköljt av oro. Hans hy var lika blek som min för en gångs skull. Och hans ögon fixerade mot de röda och blåa polisljusen framför. Vad är det som händer? Mumlade han. Vi såg på medan han cyklade full fart upp för sin uppfart. Kastade ifrån sig cykeln. Han sprang mot ytterdörren, men någon stannade honom och ville prata med honom. Sheriffen, jag tror det här är Erica Moses pojke som kommer nu, hörde vi en av poliserna närmast oss säga. Ryan lärde sig där och då att en av de sakerna man aldrig vill se utanför sitt hus är en polisofficer som tar av sig sin hatt och håller den mellan sina händer. Allting blev tyst. Jag såg hur de vuxna pratade med Ryan där de stod. Jag kunde inte läsa av läppar så bra för att avgöra vad de sa. Men det såg ut som att det började med. Det har skett en brand. Allting gick i slow motion när Ryan föll ner på sina knän efter det. Hans pojkaktiga tårar flodade ner för hans kinder. Och efter det var han nog aldrig en pojke igen. Det oskyldiga försvann den dagen. Med det skymmande dagsljuset och de röda och blåa sirenerna. In i elden som hade tagit henne. Jag såg på honom att han trodde att han skulle vakna snart. Att han inte trodde att det här var verkligt. Ryan skulle vakna som vanligt och gå och kolla på bio på Indiana Jones med hans mamma, som de hade sagt att de skulle. Men hans mamma var borta alldeles för tidigt. Han älskade verkligen henne. Och han var så ledsen över det onödiga bråket de haft dagen tidigare. Miles, hans klippa, den som alltid stod upp för honom, sprang fram till honom och försökte dra in honom i en kram för att säga att allt skulle bli okej. Men Ryan slog bort hans armar medan tårarna flödade ner för hans kinder. Det var du, grät han ut. Du gjorde det här mot boxen som innehöll spelet. Eller mot Miles. Vi kunde inte avgöra vem han faktiskt menade det till. Han grät medan han kom fram och drog spelet ur min ryggsäck. Han kastade det på gräsmattan och det förbannade spelet rullade runt tills det stannade och tappade locket ovanpå. Nu var det som ett mörkt tomrum som ekade in i boxen. Som en öppning i en monsters mun. Vi alla såg på brädspelet i sorg. Förstelnade. Mitt hjärta slog hårt i min bröstkorg. Tom skulle säga någonting, men han skrek rakt ut istället. För när jag såg tillbaka så sträckte sig en likblek hand ut från locket av lådan. Förvriden, sträckandes efter någonting som inte fanns där. Och då visste vi att rösterna inuti den här lådan fanns på riktigt. Vi kunde knappt se handen i det svaga ljuset av natthimlen och polissirenerna. Men vi visste att den var där, trots att ingen annan hann se den. Och den kröp ut ur spelet.
Och med det stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni har tyckt om del 1 och del 2 av den här jättespännande berättelsen. Och visst påminner den om Stranger Things. Man kan märka att den som har skrivit den här har varit inspirerad. Men det som är att jag väntar fortfarande på fortsättningen på de här berättelserna. Så vi får se om det blir del 2 nästa vecka eller när det nu blir. Det beror lite på författaren. Men jag ville ändå dela med mig av de här första bitarna för att jag tycker den är så spännande. Men vi hörs igen oavsett på söndag med en berättelse. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den. Och tack så jättemycket för att du har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.